Man måste vara lite snäll mot sig själv. Man får liksom se på allt i livet, tänker jag, som en motorväg. Och så är man lite ute i väggrenen vad gäller vissa saker. Lite träning kanske ibland och liksom kosten ibland. Men bara man liksom har siktet på vägen fortfarande och inte kör i diket, då är det fine. Herregud. Det är ingen idé att stressa över det.
Välkommen till podden I huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. I podden pratar jag med dedikerade entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. Idag välkomnar jag serieentreprenören och kreatören Ebba Kleberg von Sydow till podden. Ebba har jobbat i offentligheten i över 20 år, men är kanske mest förknippad med sin rapportering kring kungliga bröllop och konceptet Säker stil som hon driver tillsammans med Emilia Deporet. Idag har Ebba ett ägande i en handfull bolag, alla med kreativitet som den gemensamma nämnaren. Idag får ni möta entreprenören bakom varumärket Ebba von Sydow. Vi ska prata om att skapa affärsmöjligheter av sin kreativitet, att våga gå emot strömmen och att få ihop livspusslet. Varmt, varmt välkommen till I huvudet på en entreprenör, Ebba.
Tack snälla för att jag får komma hit.
Hur mår du idag?
Ja, men jag mår... det gick dåligt här innan på tennisbanan, men nu ska jag skaka av mig det och blicka framåt. Och då känns allting bra. Och det är fredag.
Ja, fredag är bra dagar. Jag är lite av en måndagsmänniska faktiskt.
Ja, det är nog jag också. Jag känner lite stress över att nu kommer helgen. Nu kommer jag minimalt med tid att göra färdigt allt som jag borde gjort. För att det är barn och stallet och det ena med det andra och kalas och så. Så det är, jag håller med dig. Varför är du en måndagsmänniska?
Möjligheter.
Ja, men precis.
Mm. Alltså, på riktigt. Jag har alltid varit en måndagsmänniska.
Mm.
Och jag vet inte, det är någon så här sjukdom kanske, jag vet inte. Men jag gillar måndagar och jag skuttar upp på sängen på måndagar. Det är inte att jag inte vill vara med min familj, och så är det säkert för dig också. Men det är bara så här, japp, vad ska vi uträtta den här veckan?
Mm. Annars så sägs det att tisdagar är de bästa dagarna i veckan för produktivitet. För då har man liksom klarat av måndagsmöten, att man egentligen till och med ska ha... Vi testade faktiskt det i säkerstil ett tag, eller med våra liksom veckomöten, har de på tisdagmorgnar, för att då är det lite lägre stresslevel och man liksom har inte den där måndags röja undan i mejlen och sådär på tisdag. Så det kanske vi ska återinföra, det kanske finns något i det.
Ja.
Du kanske är en tisdagsmänniska då också. Du får testa.
Ja, precis. Tack för tipset. Du, jag har ju faktiskt uppmärksammat att du har gjort en livsstilsförändring de senaste åren. Och vi som följer dig i sociala kanaler har fått följa.
Stå ut med mycket träning.
Ja, mycket träning, mycket hälsa. Men vad är det som har inspirerat dig till den här sparken i baken?
Jag tror att det var egentligen, eller tror det var faktiskt när pandemin rullade in och jag fick helt enkelt mer luft i schemat, mer tid, och tänkte hur så här jobbigt det kan låta, så tänkte jag verkligen att det här är någonting vi aldrig kommer vara med om igen, och förmodligen inte jag heller i hela min karriär, att jag får den här extra luften, och då kan man ju välja att göra någonting av det. Och då tänkte jag så här, då ska jag prioritera mig själv den här tiden, då ska jag ge de här 30-40% som det faktiskt var stundvis. För det var inställda jobb och mycket inställda. Vi hade väldigt mycket event och resor och så. Och ägna dem åt mig själv. Och en gång för alla ta tag i, efter liksom 10 år med småbarn, ta tag i min hälsa.
Mm.
Och så gjorde jag det.
Och det är ju helt rätt tänkt, men...
Och så träffade jag, ska jag säga, också en klok person som sa, och min stora syster är också dietist och läkare och jobbar mycket med kost och hälsa, och hon har ju någonstans här sett mig, men så som en väldigt nära person så kan man ju sällan, då är man ju liksom en usel coach många gånger, för man blir alldeles för irriterad på de som står den nära liksom. Mm. Så hon rekommenderade en annan just dietist eller kostrådgivare och sa så här, Och det första den här personen Alexandra sa till mig, det var liksom det här, okej, okay, vill du liksom göra en quick fix eller är det, vill du förändra saker för livet? Och då var jag så här, men jag älskar mat och bröd och allt vad det är, jag vill förändra saker för livet. Bra, sa hon, då behöver vi jobba med det här i ett år ungefär.
Ja, det är fantastiskt. Jag har faktiskt, jag har ju jobbat en hel del med just hälsa och kost och sådär och har testat på väldigt mycket. Jag kan ju fasta i långa perioder. Och jag ska säga att min mage mår väldigt bra utav det. Men det jag har gjort nu, för efter pandemin så kände jag liksom att jag hade ont i kroppen. Och då vet man inte, så här, är det covid? Och jag har haft covid 2 gånger, så att är det det eller är det någonting annat? Så för... Nu ska vi se, 15 september blir det, så slutade jag äta socker. Jag har inte ont i kroppen.
Nej, och där tänker jag så här, ja, det är ju, om det funkar för dig så är det jättebra. Men sen är det så här, att man, jag har svårt att definiera socker, för det är ju socker i en banan och det är toppen att ha en banan i träning. Så har du liksom, är det allt socker då? Fruktsocker?
Alltså, nej, och, inte allt socker. Nej. Och jag äter gröt med äpple. Och liksom, alltså, ja. Så. Men det här typiska sockret, nu ska inte jag säga att jag är en bullperson.
Ja, men då ska du, kan du inte klara ett liv utan bullar tills du
dör. Men det är inte, det är inget extremt, utan det är bara, alltså på riktigt, jag hade ont i min kropp när jag gick upp på morgonen och det är ingen som har sagt till mig att jag ska göra det här, det är ingen så här, utan jag bara så här, nu är jag redo och bara, okej, okay, jag testar och ser om det blir bättre. Och det tog 3 veckor ungefär.
Nej, men och det är fantastiskt. Och där är ju, ur mitt perspektiv så är det ju det att jag ändå har min plattform på sociala medier. Så jag har ju fått så mycket frågor kring detta just här. Har du uteslutit socker? Vad har du gjort? Har du slutat med det? Och det är så svårt, för jag är ju liksom ingen kostrådgivare. Jag är ingen expert. Jag har ganska svårt för alla kända personer som står liksom och berättar om sin nya diet och är frälsta på det. För att jag vet ju någonstans att det som är bra för mig är ju inte bra för dig. Det här måste man ju liksom jobba med, och det finns inga quick fixes. Det är utifrån ditt liv och utifrån din livsstil och vad du tycker om och hur du vill leva. Så det finns liksom inte, och jag har fått frågan om att skriva böcker om det här så också, men jag kan inte med heden i behåll liksom sitta och säga så här, utan det enda jag kan säga är ju just att får du möjligheten så ta chansen, och de förändringar man gör tror jag både i vad gäller kost, hälsa, balans, karriär, kärlek, vad det än är, så måste det ändå finnas ett livslångt perspektiv på det. Och jag hoppas att det perspektivet är tills jag är 100, men det vet vi inte heller någonstans.
Nej, men det är omöjligt att veta. Men det är en investering, precis som man investerar i vad som helst annars.
Och jag tänker ett till intressant perspektiv på det här som jag inte har tänkt på innan. Det var ju faktiskt att nu har jag varit med i frågesporter och sitter nu i Alla mot alla och plågas i tv hos Filip och Fredrik. Och då tänker jag att det här är ju också en form av liksom att investera i sin hjärna och sin bildning. Att liksom ändå svettas och träda styrka och må bra. Och det är inget nytt heller. Det är ju liksom antikens Grekland, herregud.
Men du strålar i alla fall, måste jag ändå säga. och det är ju många som säger att de får kraft. Jag tränar inte. Är inte jag än. Nej. Men jag kommer säkert dit hän jag också. Helt övertygad.
Det är jag med. Men så här är det också, man måste vara lite snäll mot sig själv. Man får liksom se på allt i livet, tänker jag, som en motorväg. Och så är man lite ute i väggrenen vad gäller vissa saker. Lite träning kanske ibland och liksom kosten ibland. Men bara man liksom har siktet på vägen fortfarande och inte kör i diket, då är det fine. Herregud. Det är ingen idé att stressa över det.
Nej. Jag är inte stressad. Bra. Men jag har inte ont i kroppen längre. Så det är jag jätteglad över.
Skål i kaffe. Kanske.
Ja, precis. Men du, många som lyssnar har ju sett dig på tv och man har sett dig i sociala kanaler. Men om vi skulle ses här på en social tillställning, hur skulle din hisspitch låta då?
Ja, men kan inte du hjälpa mig med den? Du är så bra på sånt.
Ja, det vet jag inte, men...
Jo, det vet jag att du är. Jag tycker det är jättesvårt, och nu för att jag skulle vara med i den här podden, vilket jag blev så glad för frågan, för att det är ju det finaste sammanhanget jag kan tänka mig med entreprenörskap. Det är ju min dröm att kunna göra det som jag gör och leva på det här, vilket väl gör mig till en entreprenör. Men då har jag liksom frågat runt med mina kompisar, åh, jag känner mig inte som en entreprenör, gud vad svårt, och jag som aldrig kan svara på så här, vad gör du? Jag svamlar alltid någonting. Och så får jag någon till bordet, så här, vad gör du? Nej, men jag vet inte, jag håller väl på med lite olika grejer. Och så jag har ingen hisspitch, jag är jättedålig på det. Jag är bra på att jobba, jag är bra på saker gjort, och jag är bra på att skapa innehåll, och jag har oändligt många idéer. Men jag är rätt dålig på att stanna upp och prata om mig själv i liksom, tredje person och pitcha. Mm.
Okej, det var ju en jättebra hisspitch, Ebba.
Tycker du det?
Ja, men vadå? What you see is what you get.
Ja, verkligen så.
Ja.
Det är det. Jag
och
jobbar
och det
på.
Finns ingen, det finns ingen prestige i hisspitch, utan någonstans är det så här, hur beskriver du dig själv och hur ser du dig själv? Och det var ju så roligt, för du kom innanför dörren och så bara, men gud, jag ser inte mig själv som en entreprenör riktigt.
Nej.
Det är väldigt många där ute som lyssnar, och jag hör det här väldigt ofta.
Ja.
Och då undrar jag, för det är därför jag startat podden, vad är definitionen? Varför ska man liksom facka in folk? För man behöver, det finns liksom ingen ribba att nå här, utan du skapar.
Mm.
Så ser jag det.
Mm. Men ja, så är det ju. Men det handlar väl också då om att man ändå vill leva upp till att man vet, kan sysselsätta andra. Man kan skapa någonting som genererar ett, förhoppningsvis ett värde för folk, och något som ja, men kanske i alla fall på något sätt någonting bra för någon. Nej, men jag vet inte, det är klurigt.
Kan du svara ja på den frågan?
Huruvida jag är entreprenör eller inte?
Nej, om du skapar värde.
Ja, men det skulle jag säga att jag gör förhoppningsvis ofta. Ja,
där har du svaret.
Ja, men kanske.
Jag.
Men jag, och någonstans är jag nog också ganska, ganska nöjd med att flyga lite under radarn vad gäller just att vara i det här typiska liksom, entreprenörsklicken som finns i kanske i synnerhet i Stockholm, men också det skrivs i Breakit om olika bolag hit och dit, och jag är liksom urnöjd med att inte figurera där så mycket, för då kan jag fokusera på att jobba på istället.
Jag är så glad att du är här.
Ja, men det är jättekul. Jag kanske får liksom skärpa till mig lite.
Nej då, det är precis perfekt.
Ja.
Du har ju faktiskt drivit bolag i dryga 10 år nu. Mm. Och för ungefär 2 år sedan så gick ju du och din man in som delägare i ett bolag som startades redan 1927 som heter Bookbinders Design. Hur kom ni på den idén att köpa in er där?
Ja, men det föll sig som många såna här grejer tror jag gör i livet, bara att stjärnorna står rätt någonstans och att man tänker så här, men herregud, kan detta hända? Och så gjorde det, därför att jag har nämligen, och det här låter ju lite som en hisspitch hör jag nu, men om du skulle frågat mig, och det här vet jag att du vet är sant, om man skulle frågat mig innan jag ens var i närheten av att bli majoritetsägare med min man i Bookbinders, ett bolag som jag verkligen skulle vilja jobba med eller äga, så är det ju Bookbinders. För jag menar, jag har varit kund där, det var så roligt när vi började, jag jobbar nu med deras sociala medier bland annat, och så när jag började titta i deras Instagram-arkiv så ser man liksom de så här första posterna typ så här 2013. Nu var Ebba von Sydow inne här och beställde en knallrosa bok med stor silvertext på.
Det ska vi prata mer om, ja. Ebba.
Nej, men liksom, så det var verkligen så här, jag kommer ihåg när min man kom hem och sa det, så tänkte jag så här, skojar du? Det här, vi måste göra det här, vi måste! Kosta vad det kostar och vill! Och då var min man lite så här lugn, bara så här, ja, det här, nu tar vi det lugnt. Men det var, ja, jag är otroligt glad över det, för att det var ju då en... Johan Frestadius heter han som har ägt bolaget i många år, och de har gjort ett fantastiskt jobb med det, men så möttes vi och han kunde ändå liksom öppna sig för att vi kanske kunde tillföra någonting och att vi tillsammans kunde ta det till ytterligare en nivå. Och nu så jobbar då min man Johan som vd, och då passade det också bra för att då hade han slutat i sitt vd-jobb. Han var tidigare vd på Adlibris, hade jobbat inom Bonnier och TV4 och haft liksom ett väldigt så corporate vd-tjänstemannajobb. Och jag har ju tjatat på Johan sen vi träffades ungefär och sagt liksom att alltså, livet är härligare som då kanske entreprenör, eller det har jag inte sagt, utan livet är härligare när man gör sitt eget. Och han har väl tyckt att så här, ja. Men nu så sa han faktiskt häromdagen att så här, men alltså vad som än händer i framtiden så kommer jag ju aldrig ta en anställning igen. Och då kände jag att yes. Ja. Så det är väldigt roligt. Ja. Så nu jobbar vi med det.
Och hur kompletterar ni varandra? För jag tänker, det är ju lite speciellt att jobba ihop med den mannen man möter vid middagsbordet.
Ja, bra fråga. Vi är som natt och dag vad gäller bolagsbyggande. Han är, ja, skulle han nog inte säga själv, men jag säger det. Bäst i Sverige på Excel. Sexigt.
Det värsta är ju att jag tycker ju det.
Ja, jag tycker också det. Jag bara, Johan, kan du göra en snurra på det här? Han bara, absolut. Så svänger han upp en liten Excel-snurra med 1000 olika blad. Nej, men han är ju liksom, han är ju ekonom, strategi, handelskille, och jag kommer in med min kreativa ådra. Så vi kompletterar varandra väldigt bra och vi gör aldrig liksom, vi petar inte i samma saker. Sen är han också kreativ och älskar ju liksom det analoga och pappret och texturerna, och för att det är ju ett hantverksföretag till stor del. De här inredningsboxarna som vi gör, det är ju liksom handgjort, och det, man måste ha respekt för det. Man får inte bara vara Excel-driven i ett bolag som Bookbinders, eller för den delen mode eller smycken eller vad det nu kan vara. Jag tror att det är extremt viktigt, och där behöver jag inte tjata på honom, att så här, vi kan inte titta på marginalerna vad gäller denna produkten, utan den måste bara bli fantastisk, och så får vi på något sätt tjäna pengar på något annat sätt. Det är urviktigt.
Och hur gör man då för att inte prata affärer hela tiden? Det kan ju kännas som att barnen sitter på ett styrelsemöte varje middag.
Ja, det, så är det nog, faktiskt.
Jag har
inget bra svar på den frågan. Och vi har absolut inga regler om att vi inte får prata jobb hemma, för då vet jag inte vad vi skulle prata om faktiskt. Kanske tv-serier. Eller tennis. Ja, han är trött på min tennis. Nej, men vi älskar att prata idéer och jobb, och han är mitt bästa bollplank. Och när vi är färdiga med Bookbinder så hjälper han mig med någon liksom prissättning och Excel och inköp av mina smycken och så... Och det bästa av allt, det var att vi faktiskt, vi hann precis innan corona, så åkte vi liksom, så insåg vi så här, men gud, för att Bookbinders har ju då en stor del av verksamheten i Schweiz, där vi har ett gäng butiker i alla stora städer, och så har vi en otroligt fin butik i Paris. Och då var jag så här, Johan, vi kan liksom åka på affärsresa, vi måste ju titta på våra butiker. Så då åkte vi liksom i 6 dagar i Schweiz och tog tåget till Paris, och det var liksom underbart. Så det måste jag säga.
Det var därför du köpte
lyx.
Bolaget.
Ja, alltså det, då kände jag så här, alltså ja, man ska faktiskt följa sitt hjärta, och livet går icke i repris. Det var så härligt.
Men du, en av anledningarna faktiskt för att jag ville bjuda in dig här var ju för att i en tid när alla investerar, du nämnde Breakit, alla investerar i digitala idéer, AI, SaaS-företag, så går ni mot strömmen och köper in er ett bolag som producerar produkter av papper. Mm. Och då är det ju inte heller toalettpapper utan, som alla ville köpa under covid.
Gärna lite Lessebo och lite Kalmarpapper.
Utan skrivböcker och fotoböcker och så vidare. Men, och då tänker jag så här, vad sa folk runt er när ni sa, ja men vi ska köpa in oss i det här bolaget och de håller inte på med AI?
Nej men det var ju också många då som sa, åh, ska ni inte göra så här liksom digitala fotoböcker som man kan ladda upp och allt sånt där? Eller att man liksom på något sätt ska säga, åh, ska ni inte synka Bookbinders klassiska kalender som ju fortfarande är, de som älskar att ha en papperskalender, de kommer ju till oss. Ska ni inte skaffa en app till den? Och där var Johan väldigt bra, för då var han så här, nej men alltså, nu är detta ju, det som är intressant med det här bolaget, det är ju just att vi ändå tror att så här, det här är ju, dels så är det ett inredningsföretag snarare egentligen, för de här boxarna som vi gör, de har ju folk liksom snyggt i bokhyllan och prydligt. Och sen så här, du har ju ändå ofta, de papper du har, de vill ju ha i en snygg perm eller en fin mapp eller det man vill spara. Så jag tror liksom att våga vägra det digitala om man faktiskt är i en bransch där det finns ett hantverk och en tradition och att värna om den, snarare än att försöka bli lite så här digitalt nervös och försöka tappa in på den marknaden.
Men så reagerade det, folk? Var det ja, folk som frågade? Ja, som gud, vänta ja. Nu? Alltså...
Ja, och vi tvivlar ju ibland också såklart. Ja. Alltså det är tufft, det är det. Men jag vill verkligen tro att det måste ju liksom finnas en plats för en fantastiskt bra skrivbok. Och där tror jag också som skrivande person och som med tre barn att herregud, det är ju underbart med alla smarta liksom hej Albert och Lex, allt är digitalt, men liksom man får aldrig underskatta kopplingen hjärna penna, papper. Och det ser jag när min 10-åring sitter så här, skriv ner svaren på vad som är ett skillnad mellan naturlandskap och kulturlandskap, och så sitter det ju, om hon läser det på paddan, det liksom tar ju 10 gånger så lång tid.
Mm. Mm.
Så det skrivande får man inte glömma. Och det jobbar vi mycket
nej,
med.
Och jag menar, du nämnde att du var stor kund innan ja. Du köpte in dig. Och jag kan ju säga att jag var och är ännu större kund. Och det har jag varit i alltså, så länge jag kan minnas. Och vi är faktiskt kända för våra knallrosa skrivböcker med Edith
Pålogan. Så fina.
Men till min stora sorg... så har ni faktiskt plockat bort den här rosa färgen ungefär samtidigt som ni gick in i bolaget.
Ja, vi får lösa det.
Ja, och jag kan säga att butikschefen på NK, God bless him, hatar mig vid det här laget för att jag är så här... Hörrni, ska ni inte införa den rosa igen? Jag vill ha den rosa. Så att nu
det
är bara,
vi lösa.
Jag vill ha den rosa, snälla, söta du.
Det fixar vi, det fixar vi, såklart.
Den är så vacker.
Såklart, men den är underbar. Jag tror på den också, den kommer ju tillbaka. Det är ju liksom en härlig klassisk färg.
Absolut, det är en Edith H-färg. Fantastiskt.
Mm.
Till någonting helt annat. Du och Emilia Deporet startade podden Säker stil 2017, vilket jag måste säga är ju jättetidigt om man tänker poddmässigt.
Ja.
Och den har ju blivit...
16 var det nog nästan såg jag nu.
Tror du det?
Ja.
Ja.
Kan det ha varit det? Ja.
Ja. Mm. Nej men det är supertidigt. Nu bommar ju poddarna och jag är ju några år efter er kan man säga. Men hur kom ni på just podden?
Du var en klok entreprenör, du väntade in och så gjorde du
nej, det vet jag inte.
Till perfektion.
Ni har ju liksom varit en ledstjärna, ni har lett vägen tror jag för väldigt många. Men vad var det som gjorde att det var just podd?
Ja, men vi kom med vår första bok, Säker stil, och som hette Guiden till den perfekta garderoben. Och sen så, då också var ju ljudböcker väldigt så här, ändå i ett ganska tidigt skede, inte där vi är idag. Och så började vi prata med förlag och tänka så här, vad kan man göra? Det här görs ju bara inte som en ljudbok. Och då så var jag istället så här, men gud, kan vi inte göra en podd istället då? Och så ser vi det som en slags ljudbok. Att vi liksom spelar in ett nytt avsnitt varje vecka där vi pratar utifrån garderoben. Och ja, det funkade ju väldigt bra. Så nu har vi faktiskt 2 poddar i veckan och närmare 400 avsnitt.
Ja, det är bara gratulera.
Och då, ja... 5, snart 6 år på nacken.
Det är ju fantastiskt. Men har podden öppnat upp dörrar för nya affärer?
Podden har absolut gjort det. Den är otroligt viktig som ett nav, därför att podd är och förblir, även om det liksom är ju såklart en boom nu. Och det finns hur mycket som helst, och man känner att man får poddtips hela tiden. Man har ju inte tid att lyssna på allting liksom.
Jo, det har man.
Ja. Så skulle jag säga att podden är svårslagen ur det perspektivet att man lär känna den som lyssnar så, eller den som pratar så himla bra. Man kommer så nära, det är väldigt avskalat, det är svårt att förställa sig i podd. Så det är liksom nära till känslor och jag älskar det.
Men jag tycker också att det var så modigt att ni valde just podden, eftersom det ni pratar om är så visuellt.
Ja, men så var det ju. Det var många som var lite skeptiska till det faktiskt. Men, och där har vi försökt, vi har liksom laborerat med att lägga upp ett bildflöde som är till podden. Vi håller fortfarande på att liksom försöka naila det på något bra sätt. Man ska skicka ut ett nyhetsbrev kanske där man länkar, för att det är väldigt många som frågar då om de här arketkängorna eller den här klänningen på Zalando eller vad det är vi pratar om. Så där har vi inte knäckt koden riktigt än.
Nej. Och jag upplever ju att du har en väldigt tydlig kreativ ådra, och skapandet genomsyrar egentligen alla dina affärsben. Vilka delar utav entreprenörskapet är du mindre bra på? Förutom Excel då?
Ja, det är väl, men jag tror att Excel är ganska typiskt, för att jag gillar ofta, jag dras till det enkla. Det är liksom avskalade och den enkla lösningen. Så när det blir för komplexa lösningar som kanske blir jättebra egentligen, då tycker jag att det är svårt. Jag tror på liksom back to basic, gräv där du står det enkla. Så vi har ju till exempel haft planer på att starta någon app som skulle vara, du vet, att du kan katalogisera din garderob där du kan ladda upp bilder. Och då känner jag så här, men det här är ju Instagram. Alltså varför ska man göra det här? Så där kanske jag, det är min svaghet då, att då tar jag död på de här idéerna, för att jag tänker så här, men varför ska vi göra något sånt här komplicerat? Och så kanske det hade blivit jättebra.
Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Det pratas hela tiden om hur viktigt det är att få bort den där administrationen som inte är nödvändig. Entreprenörer har så mycket annat att stå i. Eftersom redovisningsbyrån är viktig för många verksamheter satsar Fortnox mycket på dem och på att samarbetet ska bli smidigare och 100% digitalt, så att ni kan jobba smartare. Om din byrå är osäker på hur man tar nästa steg, tipsa dem om digital PT-gänget på Fortnox. Läs mer på fortnox.se/digital-pt. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. I det här så känns det som att du är en idéspruta. Är du lika bra på att liksom kill your darlings?
Ja, men jag tror att jag tvingas till det, som jag har många projekt på gång samtidigt. Så det får bara bli så. Att jag får inte tid helt enkelt.
Nej.
Det är typ bokprojekt till exempel, som jag gärna hade gjort fler. Det bara finns inte tid.
Nej, och det tar ju så mycket tid.
Precis, och de tar livet av sig själva, mina darlings, stackars. När de inte får någon kärlek.
Kan du nämna några saker som du har fått lära dig helt från scratch under tiden som du har drivit bolag? Det är ett ständigt lärande. Men...
Det är ett ständigt lärande. Jag har också lärt mig på misslyckade projekt som... När jag jobbade och la mycket pengar och tid på att dra igång ett beautymärke som heter Ebba Beauty. Där jag hade liksom en idé om att göra just enkla skönhetsprodukter som är multiprodukter. Ett så här bra, du vet, balsam för nagelband och läppar och barnens torra kinder och någon bra mist. Nu har ju det kommit jättemycket, men det här var för... Två och ett halvt år sedan kanske. Någon bra liksom mist som man kan ha framför datorn. Det kan du ha i handväskan. Bra stickprodukter som man liksom kan slänga ner i träningsväskan och sådär. Och där jobbade jag länge med den idén. Och fick ju lära mig massor. Men till slut så bara fick jag ta det urjobbiga beslutet. För jag kände bara så här, nej. Jag kommer inte mäkta med detta, och det här kommer innebära att jag måste sluta med så pass mycket annat som jag gör att jag liksom inte vill och kompromissa. Mm. Men det lärde jag mig jättemycket på.
Mm. Mm.
Så nu när jag ser alla olika, ingen nämnd sådär, men olika såhär, det är ju den leverantören och det där är det och liksom, och det vet jag vad det kostar och där har man liksom koll. Och, så det var en rolig process.
Ja.
Men jag är rätt glad ändå.
Det kanske kommer en till gang senare.
Kanske. Mm. Och sen mycket digitalt som jag lärt mig från scratch. Alltså att ratta Google Ads, Facebook-annonsering, admina Facebook-grupper, moderera WordPress, kunna sätta upp en shop i Shopify. Du vet, liksom synka ihop domännamn med...
Jag tror att folk generellt sett tror att andra gör det här åt dig.
Ja, nej, men det gör jag. Och sen så har jag ju kollegor såklart. Alltså jag har ju Ellen som är projektledare som jobbar med mig. Och de peppar mig ibland, och ibland så är det även jag som peppar dem. Att så här, vet ni vad, hur svårt kan det här vara? Vi måste ju kunna få till ett avtal med Klarna för att göra den här himla checkout-grejen. Nu försöker vi bara, så svårt kan det inte vara. För att man blir väldigt lätt som i en startup-fas rädd och tänker att så här, men gud, nu finns det en massa byråer som gör det här. De kan säkert det 1000 gånger bättre. Och så lovar de guld och gröna skogar. Men det, så det har jag lärt mycket själv. Där tänker jag så här, hur svårt kan det vara?
Och det får man ju,
så och idag är det inte svårt. Alltså, du kan sätta ihop en e-handel på en eftermiddag. Det är inte svårt. Och där har jag lärt mig också via då att få in offerter från stora flotta byråer. Och så säger de så här, det här är, du vet, 450 000 och så kan vi börja där. Och så får man liksom en offert från någon som säger 60 000 och så får man någon som säger, och så måste vi ha en varumärkesplattform. Och det kostar liksom 250 000 och så vidare och så vidare. Så man får bara göra sin hemläxa.
Ja, och så är det ju. Och, det
och där ibland behöver man ju ta sådana reella kostnader förstås.
Ja, men sen känner jag också så här att man blir så mycket smartare. Bara om man tänker så här på 2 år eller på 1 år. Så här. Jag brukar tänka när jag gör bokslut, mentalt bokslut. För nu börjar vi liksom gå in i slutet på året och då brukar jag landa i liksom mentala bokslut. Och då tänker jag ofta, jag tänker inte så mycket pengar faktiskt. Alltså det här med så här, okay, hur mycket jag tjänat. Eller så, utan det är så här, vad har jag lärt mig? Mm. För det, man inte får glömma bort att de lärdomarna som man har med sig, det är extremt värdefullt. Mm.
Men vad kan det vara? Tänker du då att du liksom har utvecklat någon ny skill eller...
Det kan vara att jag har åkt på en smäll och lärt mig att men det där var kanske inte det bästa beslutet jag har tagit. Nästa gång så ska jag faktiskt fråga efter X, Y, Z. Det kan vara en sån sak. Det kan också vara bara det här som du beskriver, att man lär sig nya tekniska saker som man aldrig trodde. Jag som dessutom har liksom typ IT-stress. Och så måste man sitta där och bara, okej, Edith, lugn och fin. Mm. Och sen ett år därpå så sitter man och lär ut det till någon annan. Mm. Det kan vara alla varianter och kategorier. Men just det här att man på kunskapskontot så slänger man ju in saker hela tiden. Men det är väldigt sällan som man tittar tillbaka och tänker, men vänta nu, hur mycket har jag på det här kontot egentligen? Mm.
Nej, men det är sant. Och sen, precis som du säger, ofta lär man sig av misstagen. Det är ju tyvärr så. Mm. Och de som kämpar på, det är ju de som inte slås ner av det. Nej. Det kan ju säkert både du och jag skriva under på.
Nej, vi är bra gummidocker. Bara ding, upp igen.
Det är så viktigt. Jag fick ju en sån läxa med mina smycken här nu. Mitt Ebba von Sydow Jewelry. För där var det också så här klassiskt. Jag har ju aldrig gjort ett smycken tidigare. Och så... satt jag här liksom med ett gäng fantastiska tennisarmband, men jag har alltså ägnat, tror jag, augusti, september, oktober, jag har ägnat 4 månader åt att hitta boxarna, och armbanden var alltså klara, armbanden har jag jobbat med liksom, men de hade jag ju, jag har inga boxar. Så att det skulle vara så svårt att hitta perfekta smyckesboxar och att jag borde börja i den änden samtidigt som jag började med smyckena, det hade jag inte tänkt på. Tänkte jag så här, det löser sig.
För det är ju helheten. Det är
superviktigt.
Och du som dessutom är i boxbranschen.
Ja, precis. Och vad tror du att jag slutade någonstans? Efter 18 turer och liksom någon leverantör i England och någon där och någon i Göteborg. Och såklart så var det bara så här, nu hör vi med vår boxmakare som gör våra egna boxar och nu håller han på med det. Så nu hoppas vi att det löser sig.
Men du, för alla som inte vet så är det så att du faktiskt har ett smyckesmärke.
Ja,
som
pandemiprojekt.
Pandemiprojektet, exakt. Förutom träningen då. Hur har lanseringen gått i pandemin?
Ja, men det var också en sån grej som jag tänkte så här, nu har jag lite mera tid. Vad har jag på drömlistan? Och jag har ju drömt om det här så länge. Och något som ju är kul att lyfta fram i det här sammanhanget tycker jag, apropå entreprenörsresor och vad man bär med sig, så bär jag ändå också med mig i rätt många projekt att man ändå så här frågar folk, det är så mycket snack om nätverkande, och så frågar man någon då så här, men fråga henne, hon jobbar ju med beauty, och då är det ju ändå så här, kul, lycka till. Alltså man får kanske inte alltid då särskilt mycket hjälp, vilket jag förstår. Det är inte alltid så lätt när man kämpar själv som entreprenör kanske att räcka ut en hand och ge någon så här, du vet, kontakter till leverantörer eller vad det kan vara. Jag fattar det. Men med mina smycken så hade jag ju då själv beställt mina egna ringar från en tjej som heter Amanda Weibull Laurell som har drivit eget smyckesmärke och som har jobbat på Lyngård många år. Och så liksom tog jag mod till mig och tänkte så här, jag frågar henne, men hon kommer ju också säkert bara säga så här, lycka till. Det blir väl bra det där du. Det är inte så lätt som du tror. Och så sa hon ju, vilket jag blev helt chockad över, så här, men gud vad kul. Åh vad bra, det här låter som en strålande idé. Klart du ska göra det. Vad behöver du hjälp med? Och det var så fint. Och det hoppas jag att jag själv kan vara generös nog och göra åt andra.
När de frågar mig. Upplever nog jag väldigt mycket, att entreprenörer mot andra entreprenörer är väldigt generösa. Men jag vet inte om det är bransch.
Men det beror väl på med vad. Så här. Du vet, för när det alltid blir skarpt läge så är det inte så lätt. Så här, vad skulle du vet, vad betalar den här kunden er? Alltså det blir ju, det blir ju liksom känsliga frågor. Mm. Det är lätt att ge så här generella råd, men när man väl behöver en skarp kontakt till en leverantör eller sånt där, då är det ju inte lika lätt. Det måste ju du ändå hålla med om också.
Ja, fast jag funderar, för att jag har faktiskt sträckt ut handen flera gånger till folk som, alltså, Emma Blom som har varit i podden, hon driver också byrå. Alltså, vi är helt transparenta.
Alltså, ja, men det är riktigt. Toppen i så fall.
Och jag älskar det. För jag är transparent med mina utmaningar. Men jag tror också det är lite kanske beroende på vilken person. Hade du ställt frågan till mig hade jag bara, jajamän, inga problem. Hon är också en sån person. Jag vet att Christina Knight som var min lärare på Bergs, hon har också under långa perioder varit ett bollplank. Också suttit på poster så här, men hon är alltid så här, är det ett...
Ja. Alltså, finns många,
jag menar inte så. Men jag bara säger, jag blir så här, fan, det är klart man hjälper till.
Fast jag förstår också i många lägen då när man liksom känner att man har jobbat så mycket på det här och det är klart att det finns gränser för vad man kan dela med sig av liksom ur affärsmässigt perspektiv. Men det var roligt. Så då startade jag detta och har jobbat med mitt smyckesmärke Ebba von Sydow Jewelry nu i 1,5 år. Och det är otroligt kul. Alltså det är så roligt.
Och var kan man köpa smyckena?
Ja, men de finns på Ebba von Sydow Jewelry helt enkelt. Och så kan man då förstås också komma in på Bookbinders på Karlavägen och prova, vilket ganska många gör, för det är ju fina ädla smycken som ju kostar en del eftersom de är då liksom handgjorda. Och det var ju min idé från början, att som också går ganska mycket i linje med säker stil, att det är ju det vi har hållit på och liksom tjötat om sen i 6 år nu någonstans. Att färre men värre. Att så här, välj noggrant och väl och låt det hålla länge. Så det är otroligt kul.
Kvalitet före kvantitet.
Ja, och det låter så lätt, men det är ju inte det. Men med smycken tycker jag att det blir så himla tydligt någonstans. Och det är också så häftigt att jobba med naturliga diamanter som alla är olika, och att jobba liksom med 18 karats återvunnet guld, och där lär jag mig också så mycket, för jag har ju bara varit liksom mer konsument av det, och det är så kul bara det faktum att guld är ett av de unika material som kan återvinnas hur många gånger som helst utan att tappa kvalitet. Det kan du inte göra med liksom polyester eller med
plast
eller det tappar ju liksom helt, eller med bomull eller något sånt där. Men guld, det är liksom det här nästan oändligt. Det är ju fantastiskt. Och så tänker jag så här, om man då liksom investerar i ett fint litet halsband, det är väl underbart att det kan gå vidare till nästa generation.
Jag kan säga att jag har ju ett förhållande till mina smycken.
Ja, men man har ju det, precis. Man har sina få älsklingar, och det är så det ska vara. Så med smycken är vi ofta bättre på det än med garderoben. Där är rätt många som kan.
Jag har ju koftor som jag köpte när vi började dejta, min man och jag, liksom för 21 år sedan. Och barnen bara, du mamma, den här är modig igen. Och det är Benell koftor. Ja. Liksom. Jag bara, de här kommer hålla, ni kan ärva dem.
Ja, det är väl underbart. Ja, men det är härligt, så ska det vara.
Sen att man ändrar storlek över åren, det är ju någonting annat.
Det är någonting annat.
Men du är ju offentlig person, du föreläser, du har skrivit ett 10-talet böcker, du driver podd, skriver blogg, har ett antal sociala kanaler som ska fyllas med innehåll. Gör betalda samarbeten, sitter på vd-stolen på 2 av dina bolag och har nyligen då startat ett smyckesmärke. Och dessutom så har du 3 barn med din man, landställe och så det här äktenskapet också som ska hinnas med.
Vält att säga det sist alltså.
Är det en märklig fråga om jag undrar hur du får ihop ditt liv?
Nej, det är det ju inte förstås. Ja, du. Jag vet ju inget annat på något sätt.
Inga det är så här jag lever. Som vi kan få ta del av.
Jo, det är förstås att släppa taget om saker snabbare. Jag ser på många av mina vänner som senast igår pratade jag med en av mina bästa kompisar som hade liksom haft ett tufft möte på jobbet. Jag bara hörde hur hon så här bar med sig det och hur mycket energi det tog av henne, och då så lät jag ju nästan lite för hemsk och sträng, men var jag bara så här, vet du vad, jag hade sådana möten senast förra veckan och det är sådana projekt, alltså det är bara så här, nu får du bara liksom borsta av dig det, skriv ner det på ett papper, släng det i den mentala papperskorgen, alltså det är så viktigt, och det tror jag att jag är ganska bra på, att säga okej, det blev inte så bra, nu går vi vidare. Jag tycker inte som dem, nu kanske jag den här gången. Nu gör vi bara som de tycker och det blir bra. Alltså, det tycker jag verkligen är ett viktigt knep. Det kanske låter lite flummigt, men det är viktigt. Och sen släppa perfektionen hemma, om du nu gillar att jobba, vilket jag gör. Det är stökigt och det är högar och det är... ja, hundratals skor känns som i hallen och ouppackade väskor och påsar och nycklarna ligger inte där de ska och liksom det är ingen ordning hemma ibland. Men det är ju på något sätt ett pris man får betala och det är jag fine med, det är helt okej. Och sen ta hjälp förstås. Jag har hjälp med hämtningar och körningar till barnens aktiviteter ganska ofta, även om jag tycker det är så pass kul att jag gärna vill. Men det hade ju inte gått ihop annars med 3 barn och de simmar och spelar handboll och schack och tennis och ridning och allt vad det är. Herregud, det är ju liksom mitt dygn har ju också bara 24 timmar.
För det skulle jag nog säga att folk är sämst på, det är att ta in hjälp.
Fast jag skulle säga att folk nästan är ännu sämre på också, mycket dåliga på att det ska vara så himla perfekt hemma hela tiden.
Ja.
Och så att man ska laga maten från grunden och allt vad det är. Och det går ju inte ihop. Då får liksom, vi kör ju takeaway några kvällar i veckan. Och det blir köttbullar och pasta för 7:e dagen i rad till barnen. Och,
Jag är ju uppvuxen med entreprenörsföräldrar. Så att jag har ju fått hänga med.
Mm.
Jag har aldrig funderat på att min mamma inte är hemma och lagar middag klockan 5.
Det är precis likadant för mina barn, och det var ganska mycket likadant när jag växte upp också. Jag har ju haft hårt arbetande föräldrar som har älskat sina jobb, och jag tänker ju också mycket att det är klart att det är supertufft ibland och jag känner mig som en usel mamma och förälder när det är så här 4-åringen så här, ska du iväg och jobba igen? När man ska iväg på kvällen på någon livesändning eller något sånt där, ja det ska jag, men jag pussar dig godnatt sen, fast just det, du har somnat när jag kom hem. Men då tänker jag på något klokt som min egen mamma påminner mig om ibland, och det är liksom att i vissa faser i livet så jobbar man inte för just nu, för att det är jättekul att gå iväg just ikväll på det här, utan då jobbar man liksom för sen. Och jag är ju ganska mycket i en sån fas nu, tror jag, att visst hade jag gärna jobbat lite mindre, men vad blir det då sen? Det jag gör nu gör jag ju också för att mina smycken ska liksom kunna fortsätta utvecklas och för att Bookbinder ska fortsätta sin resa. Så jag kan liksom inte pausa det nu, för att då blir det för tråkigt sen.
Mm.
Är du med på lite vad jag menar?
Ja, liksom, jag är helt med på vad du menar.
Och också för att barnen ska förhoppningsvis tycka att de också vill hitta någonting som är så roligt att de
jobbar.
Men
jag tror att det finns ingenting som gör att bara för att man har hårt arbetande föräldrar och kanske inte alltid fysiskt närvarande föräldrar så behöver det vara en nackdel, utan man har någonting, för det märker jag både på mig själv men också på mina barn, att de är så här, de är redan nu så här, okej, de har ambitioner, det är hur var din dag idag mamma? Vad hände liksom? Alltså du vet, nu är de så pass stora så att jag kan dela med mig, och du vet, de kommer med liksom jag märker att de är med. De har varit med i flera år. De har suttit på det här styrelsemötet i flera år. Mm. Nu är de så här, okej, kan jag hjälpa till med någonting? Man bara, yes! Mm.
Så ja, men det är underbart.
Ambition, alltså liksom att hjärnan tänker på ett annat sätt. Jag ser att de drar slutsatser som andra kanske inte drar.
Nej, och det är ju så här, det är ju rätt, man får ju heller aldrig glömma att det är liksom rätt för dig. Även där, vad gäller livspusslet, så är jag ju liksom noga med att inte predika, för att jag vet ju att det som är rätt för mig verkligen inte är det för många andra. Mm. Det passar verkligen inte alla. Det passar mig, jag går igång på det, jag får kickar, endorfiner, jag är otålig, jag vill liksom dra igång nya idéer. Samtidigt som jag älskar att slappa i soffan och titta på serier. Så jag menar, herregud, jag behöver det också. Och jag är extremt lat många gånger. Men,
skulle du säga att du är hög energiperson?
Ja, men det skulle jag säga. Jag är närmare manisk ibland. Absolut. När jag kan se hur jag bara så här sitter och liksom smattrar olika meddelanden till Johan. Bara så här, hur ska vi göra det här? Vi borde göra det här. Vi måste göra den här säsongen. Vi måste göra det här. Och hur ska jag med smyckesboxarna? Och tycker jag att jag ska sida med den här? Och tycker liksom. Ibland går det bara på dubbel hastighet. Mm. Eller ganska ofta.
Och han är...
Ja, men han säger så här, jag frågade faktiskt honom häromdagen, och bara, gud, är jag liksom alldeles manisk, tycker du, i mitt arbete och mitt sätt just nu?
Han bara,
Malmö projekten. Nej, då var han så här, nej, det tycker jag inte. Det är liksom, du är ju din i. Du kan ju slappa också. Han är ganska så här chill.
Ja. Vi måste ju ha såna där runt oss som liksom bara så att, ta det inte så allvarligt. Nej, varför man går upp i spinn. Men du firade ju 40 år i februari. Mm.
Eller firade och firade, alldeles för lite.
Mm. Men vi firar dig. 40 är fantastiskt.
Ja, det är väl det.
Vad vet du om dig själv idag som du inte visste för 20 år sedan när du tog ditt första jobb?
Men jag tror att jag ändå... jag ångrar inte faktiskt någonting. Utan jag är noga med att tänka så här lite att... Ja, jag tyckte uppenbarligen att det var ett väldigt bra beslut då. Eller jag tyckte att det var ett dåligt beslut då, men jag tog det då. Så är det. Mm. Så var det. Mm. Det är inget jag kan göra åt det nu. Så jag är ganska krass. Och så tror jag att... jag önskar att jag hade hittat balansen i kost, hälsa, träning tidigare. Men det är också så här, ja... Jag tyckte väl att det var toppen att gå på juice-diet i 4 dagar inför Ellegalan. Och ja, det var väl inte så härligt eller särskilt bra, men vad fasen. Och sen så det som jämfört med då och nu, det viktigaste, den viktigaste skillnaden är ju trots allt det perspektivet som barnen ger. Det är det ju. Aldrig slår liksom allt. Därför att det räcker ju någonstans att bara... Tänka på att de finns där och att det är ändå livets bästa. Mm. Och då känns liksom allt annat faktiskt som att sådär, det är ändå lite världsliga ting. Liksom. Är det några smyckesboxar som inte kommer eller något projekt som går åt helskotta eller någon som blir arg på en eller man gör fel eller man missar något, så tänker jag så här, ja, nu pluggar vi på SO-provet här och så är det mysigt och dricker lite O'boy typ. Mm. Så.
Och det är faktiskt väldigt mycket det jag har med mig från vårt samtal idag, och det är ju just det här att gå vidare och bara rycka på, okej, det hände, let's move
on. Och alla kommer inte tycka om dig.
Nej, men och det går ju inte.
Nej, det är också så. Det är nog jättemånga genom ens karriärresa som kommer säga att man inte, att man var si eller så, men då får de väl tycka så helt enkelt. Mm.
Du Ebba, nu är det faktiskt dags för mina 5 snabba. Vem har hjälpt dig på vägen?
Ja, men då måste jag verkligen säga min kära sextilkollega Emilia de Porrette. För att jag tror inte att jag hade varit där jag är idag utan henne. Det är så, vilket jag ju inser mer och mer, himla unikt att ha en partner på det sättet som liksom alltid stöttar upp en när man är på botten, och vi liksom växeldrar, vi båda workaholics och kämpar och har så himla roligt, alltså vi skrattar så mycket och det är så kul. Och när jag tänker liksom på många ändå kvinnliga entreprenörskap och duoskap som liksom har tyvärr inte hållit ihop, då känner jag ännu mer att det är så himla viktigt att vi ändå bevisar att det går visst, den här himla fåniga myten om att kvinnor börjar tjafsa när de jobbar ihop. Det är, så är det ju inte. Herregud, man kan jobba ihop och vara kompisar och ha jättekul. Det kan gå jättebra.
Mm. Det är bara att gratulera till det, och jag kan bara instämma. Jag är väldigt få människor som jag har mött i den här branschen som är så ödmjuka som Emilia.
Eller hur?
Så Emilia, om du lyssnar, puss.
Verkligen. Fantastiskt. Om
du skulle säga någonting snällt till dig själv, vad skulle du säga då?
Då skulle jag säga, gå och lägg dig, människa. För Guds skull. Kan inte snitta på 5 timmars sömn. Det håller inte. Sov.
Okej. Den bästa presenten man kan ge?
Tid. Ett inställt möte. En liksom fri eftermiddag. Tid är det finaste man kan ge någon, tycker jag.
Ja.
Och ett stökigt hem, förstås.
Mm.
Det är också härligt att komma hem till någon och se det lite stökigt. Eller komma till någons kontor och se det så lite högar och lite stök. Det är ju härligt.
Det är bara gå in på vilken startup som helst, skulle jag vilja säga.
Ja. Vad gör... liksom inte kommit till det här flotta showroom-kontoret då, kanske?
Ja, just det.
Ja,
Okej, kom inte till vårt kontor. Det är städat. Vad gör du när du har tråkigt?
Jag måste säga att jag har ganska sällan det. Då ser jag till att boka in en timma tennis eller att passa på att uppdatera med lite stories eller lyssna på en ljudbok på 1,8 eller att lyssna på någon av alla poddar som man borde ha lyssnat på. Nej, jag har
det
inte ofta
går
tråkigt.
Att ha tråkigt.
Nej.
Vem tycker du ska gästa podden?
Har Emilia gästat?
Nej.
Ja, men då har vi ju det. Jag vill höra Emilia för det. Hon är ju liksom egentligen 1000 gånger mer entreprenör än vad jag är. Jag har så jävla koll på detta, och jag använder ju ofta henne som bollplank. Verkligen, i just entreprenörsfrågor. För hon är så klok i det. Hon träffar så mycket bolag och har ju liksom detta i blodet, verkligen.
Mm.
Det är grymt spännande att höra hennes insights om detta. Ja. Det vill jag höra.
Hon är varmt välkommen till Härligt. Podden. Sen tänkte jag att vi skulle lägga till en liten extra fråga. Och det är, vad är dina förhoppningar inför det nya året?
Det är att Bookbinder ska fortsätta växa och frodas, inte minst online. Att ännu fler ska upptäcka våra fantastiska boxar. Och alltså förlåt, hashtag reklam här nu, men också att mina smycken ska få hitta nya hem. Och jag blir så himla glad varje gång man får liksom ett sånt där underbart mejl. Jag fick häromdagen fick en bild från BB, alltså från förlossningen. Då var det liksom en kvinna som låg där med lilla bebin på bröstet, och så hade de fått ett Mary signaturhalsband av sin man. Och då liksom kom tårarna. Då känner man ju så här, herregud vad fint. Det är precis så det ska vara.
Mm.
Så det vill jag ha, det vill jag liksom ta vara på. Känslorna, det lustfyllda, och att det samtidigt kan vara någon slags framgång.
Låt oss verkligen hoppas att det blir väldigt mycket framgång för både dig och väldigt många andra. Tack snälla Ebba för att du var här
tackar.
Och gästade podden.
Tack snälla.
Stort tack till dig som lyssnar. Och vill du läsa mer om mig och mina fantastiska gäster, så följ oss gärna på Facebook, Instagram och LinkedIn. I huvudet på en entreprenör utan prickar. Jag vill passa på att önska er ett riktigt fint lussefirande. Och nästa vecka bjuder jag på en kavalkad av höstens höjdpunkter. Det får du inte missa.